Jeremia 9:23. Så säger Herren: den vise ska inte berömma sig av sin vishet, den starke inte av sin styrka, och den rike inte av sin rikedom. Ty den som vill berömma sig, han ska berömma sig av att han har insikt, eller förstånd och vishet. Ska ni lägga märke till vad jag säger nu? Att känna mig, att jag är Herren som verkar med nåd. Jag tar om det sista. Att han har ett förstånd och en vishet som gör att han känner mig, och att det är jag, Herren, som verkar med nåd. Det var ju precis tvärtom mot det här med rikedom och vishet och styrka och allt det här. Och rätt, står det, och rättfärdighet här på jorden. Och var skulle Herren verka om inte i sin kropp, i Guds församling? Och så säger profeten att ty där i har jag min glädje, eller behag, säger Herren. Så i de människorna som har ett förstånd och förstår att Gud verkar genom nåd, där finns också Guds glädje. Det är starkt. Så korset är alltså mycket förknippat med en glädje som inte finns på den här jorden. Och det var så sant som du sa, att kristendom, det är den enda religion där Gud har fullbordat allt. Så vi behöver inte krypa för massa trappor och försöka uppnå någonting som han har redan gjort allt. De här texterna här, de uppenbarar ju två sorters vishet och kunskap. Två sorters ljus, skulle vi kunna säga. Fast det ena, det ser ut som ljus, fast egentligen är det mörker. Det är religion är faktiskt mörker. Två olika sorters förstånd. Och därför förstår vi att Guds vilja i samtliga av oss är att leda oss in i ett ljus som ger en levande bekräftelse på att vi är i Guds nåd. Det är Guds vilja med våra liv. Att han leder oss in i ett ljus och så att vi ska få en bekräftelse på att vi är i Guds nåd. Vad underbart. En slags levande kunskap, skulle man kunna säga. Som inte sitter i knoppen, utan det är mer än en vanlig kunskap. Och det kan vi se om vi läser i Filipperbrevet till exempel. För där står det att den glädjen och den friden som kommer till oss när vi prisar Gud och tackar honom för att han har gjort allt klart. Då står det att det som kommer till oss då, det övergår allt förstånd. Alltså det Guds vishet och Guds förstånd, det övergår vårt förstånd. Och det där kan vi känna ibland när vi står inför svårigheter som vi inte klarar, helt enkelt. Övermänskliga prövningar kan tyckas, men ändå finns det en grundglädje där som trycker liksom och håller oss uppe så att vi inte går under i våra prövningar. Den kunskapen är det Paulus talar om. Kunskapen om Gud. Och så finns det en fiende också då, som vill försöka att förstöra och ta den där kunskapen om Gud. Alltså den här levande kunskapen om att Gud verkar genom nåd. Så då förstår vi snart att djävulen eller satan eller ormen, han vill få oss religiösa. Det är hans plan. Att vi går in i detta med styrka och kraft och så här och gör en massa saker, för det ligger oss närmare, vi människor faktiskt, än nåden. För vi vill gärna göra någonting. Vi såg ju på Adam och Eva när de hade syndat och käkat, om det nu var äpple eller vad det var, det är ju bilder bara. Men vad det första man gjorde, så gjorde man sig ju bekymmer genom att göra sig ett bälte av fikonlöv. Det är religiositet så du tänker om det. Det första man gjorde när härligheten var borta, det var att man gjorde någonting. Ja, det är underbart att Jesus han har betalat priset för all synd. Så har vi syndat, vad vi än har gjort, vi kristna kan misslyckas, vi kan säga fel saker och vi kan göra saker så vi känner att i vårt samvete har vi gjort fel, men då finns det en som har betalat priset för det också, Så vi kan gå till honom och stå att han renar från all synd. Det är helt underbart. Man kan börja om. Igen, hur bitter man än är, så finns det liksom en ny start i livet. Det kanske har hänt något för 20 år sedan som sitter som en tagg. Men den dagen man ser nåden och förstår, jag kan börja om idag. Då är han där och rycker ut den här taggen och helar, så att man hela tiden kan få börja om. Och det är det som är så underbart med den här kristendomen. Det är Jesus. Och i andra Korinthierbrevet så står det ju då om fienden som vill försöka och... Ty den här tidsålderns gud, kallar han sig. Han har förblindat de otrognas sinnen. Det kommer det med förstånd igen. Den där andra förståndet alltså. Han har förblindat oss så att vi inte längre förstår att vi drivs av Guds nåd. Utan vi har hoppat över till den där sidan där vi drivs av hur vi tänker och hur vi planerar och allt det där. Så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet. Ser ni det? Det är religion och det är en levande relation med Jesus hela tiden. Han som är Guds avbild. Vi predikar oss inte själva. Ja, det blir ju gärna så om man vill förlita sig på något annat. Utan vi predikar Jesus som Herre och oss som tjänare för Jesus skull. Så jag står här som tjänare. Om jag står här som tjänare för Jesus skull, så ska mitt intresse vara att du ska få uppleva ett flöde av Guds nåd. Det handlar om. Alltså låt inte någonting utgå från era munnar som inte leder någonstans. Det ska leda någonstans till uppbyggelse, till relation med Jesus. Och ibland behövs det både förmaning och mycket annat. Men det ska alltid leda till att relationen med Jesus blir större i våra liv. Ty Gud som sa ljus ska lysa fram ur mörkret. Han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan. Och det handlar ju om förstånd. Hjärtat är förstånd. För att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte ska kunna sprida sitt sken. Och då är det ju så här, vänner, att Gud vill gärna ta någonting som är en dårskap för den här världen. Som inte kan så mycket och inte är så duktig, utan är svag på de här tre punkterna. Rikedom, makt och visdom. Och så försöker han att göra någonting av det materialet. Och jag hörde nu för någon vecka sedan en undervisning av Sven Reichman. Ni vet, när jag kom till Linnéhuset. Då var jag så trasig. Och då berättar han att i psykiatrin är det allmänt känt att man... Om man kommer in i en riktig depression så kan man faktiskt bli två personer. En som håller i piskan och en som tar emot. Och då frågar han, vilken person är du? Och det var exakt som jag kände när jag kom in där. Alltså då förstår man hur trasig själen var. Alltså jag fördömde mig själv. Och jag visste inte vem jag var. Det var då Herren sa att jag ska hela dig. Man är två personer, alltså själen har gått sönder. Så man vet inte vem man är. Det är helt otroligt alltså. Han pekar på att så var du. Men jag har helat dig. Nu vet du vem du är. Han tar någonting som är förstört och sönder. Och sen gör han det helt. Och sen så lägger han ner sitt ljus och sin härlighet. Ljus ska lysa fram ur mörkret. Han talade in i mitt liv. Och här står jag idag och har en hel själ. Ganska otroligt. Alltså det är bara Gud som kan göra en sån här sak. Du kan med psykofarmaka och sånt, så kan du ju lappa ihop så en människa kan hanka sig fram, men du blir aldrig helad. Det finns där. Elvor och jag ska berätta en profetia för er. Jag brukar berätta profetier som är undervisande. Och det står att profetier ska vara, de ska vara uppbyggande, undervisande och så vidare. Därför kan man ta profetier som man har fått själv, kan man ge ut i andra. För de ska stämma med Guds ord. Och det gör den här. Jag kommer att föröka er kunskap och er vishet steg för steg. Vad var det för kunskap och för vishet vi skulle ha? Jo, det var kunskapen om att Gud är den som gör saker och ting i era liv. Och när jag välsignar er så ska jag göra det på ett sånt sätt så att ni förstår. Det var det med förstånd igen. Att det är jag som gör det, säger Herren. Har ni sett precis som Guds ord säger? Jag tror den här som profeterade här inte hade en aning om vad han sa egentligen, utan det var Guds ande. Så att ni förstår att det är jag, Herren, som verkar med nåd, med andra ord. När ni vandrar med mig i den heliga ande och vandrar i takt, då ska jag hela tiden bekräfta att ni är i ljuset gång på gång. Det står ju i, jag tror det är en psalm, det står att ljus är utsått för den rättfärdige. Det innebär att med jämna mellanrum så kommer Gud och säger att, bekräftar att du är rätt. Du är med mig, du är rätt, du är med mig. Sven Reichman brukar vi höra mycket på, och det ligger en hel del videos på våran sida. Ni kan ladda hem, det ska 31 avsnitt om själavård kommer det snart ut där. Fantastisk undervisning. Och då säger Sven så här att rättfärdigheten från Gud betyder inte enbart ett frikännande i en domstol. Det betyder även den process där Gud tar oss ifrån självupptagenhet. Tar bort oss ifrån självupptagenhet. Alltså han tar oss från mörkret. Och då förstår vi snart vad lagen inte kunde göra. För lagen kunde inte göra rättfärdighet. Alltså lagen kunde inte ta oss bort ifrån vår egen självupptagenhet. Vi ska ju älska Gud och älska vår nästa som oss själva. Och det handlar ju om att inte ha någon självupptagenhet. Utan kärleken är ju motsatsen. Självupptagenheten, den ser ju bara på jag och mitt. Och vi predikar oss själva, stod det allt det här. Men när kärleken kommer in. Och den börjar ju med Gud. Älska Gud av hela ditt hjärta. Så kommer du att älska din nästa som dig själv. Det handlar hela tiden om relation. Att det får flöda nåd ifrån Gud in i ditt och mitt hjärta. Och då blir vi så inspirerade i hjärtat så vi börjar göra de här gärningarna som liksom man tvingas till det. Du har inte gjort det, och inte har gjort det. Utan då vill man tjäna Gud. Man vill göra det Gud har lagt ner. Och därför är det intressant att i oss så har Gud lagt ner en personlighet och gåva som du ska använda. Och när vi var i Alafors nu för ett tag sedan och bad, vi har några vänner som samlas där och ber till Gud. Och då såg jag en syn, jag såg ett sån här gammalt diskställ, sån här vitt, som man brukar ha i sommarstugor, i en syn. Och det var vi som satt där. Och det var diskat, så att Herren har ju tvättat oss då med sin ande. Och det var en brokig skara, gammalt porslin, och var någon visp som stod där, och så var det en sån här trägaffel. Och så såg jag en sån här camping, som man har vid camping, sån här material. Tänk såna konstiga figurer vi är, va? Men vi är rena genom Jesu Kristi ande, och han ska kunna använda de här campingburkarna och allt vad det här i sin församling. Var skulle vi annars passa? Här är ett gäng av dem som har misslyckats allihop. Och så kommer vi hit. Och sen så får vi möta guden som kan använda oss var och en. Precis som du är. Kom ihåg det. Precis som du är. Och han löser oss ifrån våran självupptagenhet och mörker. Och det handlar ju hela tiden om en relation med Gud. Och apostel Johannes säger i 1 Johannes 5 så här då. Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er. Att Gud är ljus. Gud är inte självupptagen. Nej, han älskar. Han älskar så mycket så han utgav sin enfödde son. Det tycker inte jag är självupptagenhet, eller hur? Guds natur är ljus. Gud älskar. Han vill ge så mycket det bara går. Men frågan är om vi kan ta emot. Och då står det där att det finns inget mörker i honom. Nej, han är inte självupptagen. Om vi då säger att vi har gemenskap med honom som bara vill ge ut och ge ut och ge ut, men vandrar i mörkret, alltså i självupptagenheten, då ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset, det här nya förståndet då, som förstår att han verkar genom nåd. Det här är jätteviktigt att vi förstår, för vi ska få se vad som händer här sen. Men om vi vandrar i ljuset som han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra. Vi känner honom alltså. Och Jesus, hans sons blod, renar oss från all synd. Och där står det singularis. Självupptagenhet, va? Egoism. Han förvandlar en syndare. En som bara tänker på sig själv. Och sen gör han honom till en givare. Om vi säger att vi inte har synd, om vi säger att vi inte är egoister och självupptagna, då bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Men om vi bekänner våra synder, konsekvenserna av vårt självupptagna liv, för det är det egentligen synd är. Det är ju egotrippar, va? Egentligen synder. Då är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss. Kom ihåg nu vad Reichmann sa. Då är han trofast och rättfärdig, så han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Och det var ju, vadå? Självupptagenhet. Vilken församling, vänner. När Gud får verka med sitt ljus mitt ibland oss och vi öppnar oss, då blir vi kärleksmänniskor. Och vi börjar tänka på varandra mer. Synden är alltså självupptagenhet. Och det är egentligen ett skinande mörker. Det är ett annat ljus. Det ser ut som ljus fast det egentligen är det mörker. Synderna plural då. Det är ju alltså gärningarna som kommer ut av det här egoistiska livet då. Rena oss från all orättfärdighet, självupptagenhet och mörker. Och nu ska vi titta lite, jag tror du var inne på det här bibelversen lite förut som vi ska titta på. Vi ska titta lite på den här nya kunskapen då som handlar om att lära känna Gud. I andra Petrusbrevet 1 så står det: ifrån Simon Petrus, Jesu Kristi tjänare och apostel, till den som genom rättfärdigheten från Gud och vår frälsare Jesus Kristus har fått sin lott samma dyrbara tro som vi. Må nåd och frid i allt rikare mått komma er till del genom den här nya kunskapen om Gud och vår Herre Jesus Kristus. Ty allt som hör till liv och Guds fruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom som har kallat oss genom sin härlighet och ära. Här förstår vi snart att det här kunskapen som så talas om här, det kan inte vara en vanlig, så att säga, bondförnuft och så vidare. Utan det måste ju handla om den här kunskapen att lära känna honom, va? Eller hur? Att han verkar. Det handlar om att vandra i gemenskap med honom och han gör någonting i våra liv. Mycket riktigt. Den här kunskapen på grekiska är benämnd med ett mycket speciellt ord. Den heter, ni vet, vanlig kunskap heter ju gnosis. Och den här kunskapen, den heter epignosis. Epignosis. Och det betyder att man har en relation med och en kunskap om objektet. Det handlar om en relation med Jesus. Att lära känna Jesus, det ger en full kunskap. Och nu ska ni föra vad det handlar om. För det här handlar om urskiljning. Det är jättebra urskiljning. Om det kommer något falskt emot dig, då kommer Gud att tala till dig genom drömmar och syner och visa att det där ska du inte gå in i. Eller, typ. Epignosis handlar om en kunskap som du får genom relation. Epignosis handlar om en full kunskap och ger en full urskiljning. En full urskiljningsförmåga. Det är ju så att när man testar de här som satt i banker och därför hur man skulle skilja en sann sedel från en falsk, så lärde de sig den sanna sedeln utan och innan, så de visste exakt vad det var för fel på den falska. De kunde den sanna så bra så att när den falska kom så såg de direkt att det där är falskt. Och det är det den här kunskapen med Jesus ska ge oss. En levande urskiljning. Och epignosis, det är en kunskap som på ett kraftigt sätt berör hela vårt hjärta. Epignosis handlar om en hopsamlad kunskap. En som du får när du vandrar den smala vägen med Jesus. Alltså det är så häftigt att läsa Segertorn, och de här gamla som visste det här, de känner ni igen det här, de här gamla smala vägarna och de upplevelserna hela tiden. Att man vill plocka bort de här sångerna från Segertorn, det tycker jag bara är skam. Här har ni kristendomen. De här äldre som skrev de här, de visste vad det var. De beskrev den kristna vandringen. Genom mörker, in i ljus. En glädje som man inte förstår. Den går utanför vårt... Och Paulus, han talar om en skatt i sitt lerkärl. Och är det här hopsamlad kunskap, så förstår man ganska snart att den här skatten i lerkärlet måste vara kunskapen om att Gud är med dig. Vad du än råkar ut för, så är Gud med dig. Du förstår det inte. För det står inget om i Bibeln. För det står att Paulus till och med, han råkade in i sådana svårigheter så att han förstod ingenting. Alltså du kan råka ut för sådana händelser i ditt liv. Så det här förstår jag inte ett smack om. Men du, Herre Gud, ändå. Du är med mig i alla fall. Du känner att Gud är med dig. Han vill stå på din sida. Och det här är alltså den erfarenhet, kära vänner, som kommer att leda oss ända in i himlen. Det är en skatt, att ha skatten i lerkärlet, som gör att om Gud leder dig till punkt A, så kommer han också leda dig till punkt B. Är du med? Och han kommer att bekräfta att han är med dig. David, han hade aldrig klarat av och gått igenom dalen där Goliat stod om han inte kände Jesus. Han visste att Herren hade kallat honom till att bli någonting, och han var inte det än, och nu stod Goliat där och han hämtade sina stenar som en nåd. Det ville han ha. Han ville lära känna att Herren är en Herre som leder genom nåd. Så han ville ha 5 stenar som alltid en bild på nåd, och det ville han ha med sig. Så stod han där emot Goliat, och Goliat var ju slagen med en gång, för han hade ju Gud själv emot sig, klart. Och därför, när du vandrar med Herren, så blir ju dina fiender hans fiender. Det är ganska häftigt igen, för så blir det. Alltså de som går emot dig, om du vandrar i ljuset, de blir hans fiender. Och då är ju frågan hur man kan få tag i denna skatt. För det här måste vi ha om vi ska kunna gå in i den här perioden. Ni märker vad som händer alltså. Det är ändens tid. Alltså Jesus kommer. Vi vet att det blir mörka tider. Vi måste ha den här skatten. Vi måste lära känna Jesus. Och frågan är då, hur får man tag i den här skatten då? Förbön med handpåläggning och skakningar. Svar nej. Nej, du går tillbaka till 9:23, så ser du att det är 3 saker som står emot för att du ska kunna få ta emot den här skatten. Det är egen visdom, det är egen kunskap och det är egen styrka. Det måste vi överlåta till Herren. Vår planering framåt alltså. Och vår liksom kraft och möjlighet att kunna klara av saker och bli beroende av honom, att han leder oss. Det handlar om. Och det var ju precis vad Paulus hade fattat. Paulus hade ju innan det här, så hade han ju förtröstat på sin kunskap. Han kunde ju lagen utantill. Han kunde ju hela gamla testamentet utantill. Men det han säger, att det jag förtröstade på förut, på mitt gamla förstånd, det tar jag nu och sen kastar jag det på soptippen. För ingenting är värt något än att lära känna Jesus. Och honom som är uppståndet, säger han till honom. Och därför säger han i andra Korinthierbrevet 1:8 om sin vandring: bröder, vi vill att ni ska veta vilken nöd vi fick utstå i Asien. Vi hade det mycket svårare än vi kunde bära, så att vi till och med misströstade om livet. Ja, vi hade redan inom oss fått dödsdomen. Då kan ni ju tänka er hur han mådde. Så det går inte på känslor som alltid. Han hade inom sig känt att han hade fått dödsdomen. För att vi inte skulle lita på oss själva utom på Gud som uppväcker från de döda. Ur en sån dödsfara räddade han oss och kommer att rädda oss. Till honom står vårt hopp att han även i fortsättningen ska rädda oss. När också ni hjälper oss genom er förbön så kommer många människor att tacka Gud för oss, för den nåd vi har fått. Vi kan med gott samvete berömma oss av att vi här i världen och särskilt mot er har uppträtt i helighet och renhet inför Gud och inte varit ledda av världslig visdom utan av Guds nåd. Ser ni hur viktigt det är? Alltså den som har blivit ledd av Guds nåd, han har ett rent samvete och han kan stå inför Herren och han kan ta emot allt han behöver i sin ande. Om man har ett rent samvete, det är vandringen i den heliga ande. Och då måste man ju ställa sig frågan, om den här upplevelsen att Gud hela tiden är med dig, att han leder dig och så här, kan man förlora det? Kan man förlora förståndet, om ni förstår vad jag menar? Kan man förlora förståndet? Ja, då blir man ju en dåre, säger Paulus, va? Man kan faktiskt förlora förståndet, för det gjorde ju galaterna. För där predikar Paulus om andens väg och allt det här. Och då säger ju Paulus till dem, vem har ni dåraktiga galater? Ett annat förstånd hade kommit in som gjorde att allting som man hade upplevt av den heliga ande, det var nu som bortblåst. Men det var inte kört. För det säger han, att jag kan föda er på nytt. Det går att börja om, så att säga. Det går alltid att börja om. Vad man än har gjort, hur långt ner du än har kommit, så tror jag Jesus kan hämta det därifrån. Inte heller, 1 Johannes 2:15. Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen, då kan inte faderns kärlek vara kvar i honom, står det i 17, tror jag. Här står det, finns inte faderns kärlek i honom. Världen är ju de här tre andra punkterna. Rikedom, makt och visdom, allt det här. Då kan inte faderns kärlek vara kvar. Då har vi ingenting att ge ut för vår nästa. Och då går vi då till efterlyst. Där finner vi, de berättar en sån märklig berättelse i Efterlyst 23/2/2011. En ung man träffade en kvinna som han tidigare träffat då på krogen. Hon sa att hon hade missat den sista bussen med sig hem. Och hon kanske såg bedjande ut och så här, så den här killen, ja, du kan lade sova på soffan och så här, och tog med den här tjejen hem. Hon tog upp en flaska när hon kom hem och sa att då ska vi ha en drink, eller jag vet inte om det var vin eller vad det kunde ha varit i den här. När han drack det här så blev han sömnig och sa åt henne att du kan lade sova på soffan där. Och så slog han ihop och sen vaknade han 14 timmar senare. Så det var ju sömnmedel och grejer i det här, va. Det var gift med andra ord. Och när han vaknade så fanns det ingenting kvar i lägenheten av värde. Vilken bild. Vilken bild, om du tar det bibliskt. Skökan i Uppenbarelseboken har en bägare med vin. Ha? Villoläro alltså. Skäl allting som vi har upplevt av Jesus på nolltid. Kan förvandla en brinnande församling till en död på några månader, om det så skulle vara. Livsfarligt. Så dryckenskap, står det i Hosea 4:11, står det. Dryckenskap, det är ju villoläro alltså. Dryckenskap tar bort förståndet. Vilket förstånd? Jo, det här förståndet att lära känna att Herren verkar genom nåd. Jag är rädd för att vi är på väg dit i Sverige nu. Tar bort förståndet att Herren leder genom nåd. Man är tillbaka till det där andra. Nej, han leder genom vår egen styrka och vår egen kraft och vår egen rikedom. Laodicea, med andra ord. Vi ska vara rädda om vårt förstånd. Om ni idag hör Herrens röst, står det ju. Förhärda då inte ert hjärta. Alltså om ni idag lever i nåden och är med om att Herren bekräftar att ni vandrar med honom, akta er då för att missa det, att förhärda vårt hjärta. Och sen står det då till slut här i Andra Korinthierbrevet 11. Men jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så ska också era sinnen fördärvas, alltså ert förstånd fördärvas. Och vändas bort mot den uppriktiga och rena troheten eller kärleken mot Kristus. Ty om någon kommer och predikar en annan Jesus. En annan Jesus. Än den vi har predikat. Eller om ni tar emot en främmande ande. Eller ett främmande evangelium. Som ni tidigare inte har tagit emot. Då fördrar ni detta bara allt för väl. Vi ska inte underskatta fienden, för han är livsfarlig. En gång sa Sven Reichman så här om ändens tid. Jag fattade inte då vad han menade först, men idag fattar jag vad han menade. Det var många år sedan jag hörde honom säga det här första gången. Då säger han så här att du vet att Gud, han kommer att lägga ut ett as, alltså en död kropp. Du vet där den döda kroppen ligger, där samlas gamarna. Och det kommer att bli ett väldigt kraxande och jagande till det där döda kroppen. Och de som är kvar när alla andra har sprungit dit, det är bruden. Förstod ni? Han kommer att lägga ut ett bete som allt kött vill ha. Om vi nu säger att det är ett köttben istället då, så springer alla vargar dit. Det är samma bild. Och det som är kvar, de som väntar på Gud alltså. Det är bruden. Det är lite annorlunda mot vad vi har hört genom historien, eller hur? Jag tror han har rätt i det. För att om inte vi får urskiljning och kärlek i våra hjärtan, så kommer vi också springa efter den där köttbiten där borta. För att det är nämligen så här att när antikrist och den falske profeten uppenbarar sig med sitt system 666, som handlar om politik, religion, ekonomi. Då står det i Bibeln att då kommer bara de som är förståndiga att förstå. Och vad var det? Det var ju urskiljning. Urskiljning. Epignosis, den kunskapen att Gud leder genom nåd, ger oss full urskiljning. Och en präst i Gamla testamentet, det han skulle göra, det var att skilja mellan profant och heligt, mellan rätt och mellan fel. Och då går vi till Daniel 12 till slut. Det är snart slut på det här. Daniel 12 och 8. Jag tror att vi är framme vid slutet innan systemet sätts upp. Förödelsens styggelse kommer att vara ett system som bygger på 666, politik, religion och ekonomi. Daniel 8. Jag hörde detta men förstod det inte. Han talar om de 3,5 sista åren. Jag hörde detta men förstod det inte, så jag frågade: min herre, vad blir då slutet på allt detta? Då sa han: gå Daniel, för dessa ord, eller denna plan, skall förbli gömd och förseglad under sigill tills ändens tid startar. Det står så. Det ska bli gömd under i en bok under sigill till ändens tid startar. Är det inte märkligt att lammet sitter på en tron och öppnar en bok med sigill, eller hur? Och vad är det första som händer? Jo, det är fyra hästar som galopperar iväg. Och på våra DVD-skivor som vi har några av sett dem, så visar vi där att de här fyra hästarna är exakt samma sak som de fyra vindarna. Och de fyra vindarna, de blåser över havet. Det kallar man ju Medelhavet för, va? Havet. Men man kallar det också det stora folkhavet för havet. Vilket det nu är det. Är det inte märkligt att det som händer nu händer i Mellanöstern vid havet? Havet och vågornas dån måste ju orsakas av vindar först. Eller hur? Det vi ser nu är de fyra hästarna. Och ni ser vad som händer med livsmedlen. Priserna bara accelererar upp. Så vi är redan framme i uppenbarelseboken 6 med andra ord. Va? Och det ser vi tydligt. Och då lär ju den här gamla läraren att uppenbarelseboken 4, efter det är vi ju inte kvar. För då får ju Johannes till himlens. Hur kan vi då se uppenbarelseboken 6? Vi har varnat för det här förr, ni vet. Hur kan man då se uppenbarelseboken 6 ske framför våra ögon? Vi är ju fortfarande kvar allihopa, eller hur? Jag tror vi har gått på något väldigt farligt. Det sker framför våra ögon. Bensinpriserna sticker. Vetepriserna sticker. Varenda livsmedelspris sticker. Och nu vet hästen, svarta hästen, med sitt, ja, med sitt mått av vete för en dinar. Det handlar ju om en superinflation som är på väg över hela jorden. När det inte längre finns någon mat. Alltså. Det går inte att köpa mat, det går inte att köpa bensin. Det kommer. Kanske detta år redan. Och då står det så här, då sa han, gå Daniel, för den här boken är gömd till ändens tid. Och sen kommer samma ord som i uppenbarelseboken, lägg märke till det. Många ska bli renade och tvagda och luttrade. Vad är det för några? Jo, det är bruden. Eller hur? Det är bruden. För Gud är så god så att han sänder oss genom alla smala passage för att vi ska lära känna honom. Att det är han som leder genom nåd, eller hur? Han leder oss genom smala passage som vi inte klarar av för att vi ska lära känna honom. Och så står de ogudaktiga, eller de laglösa, så står det så här. Men de laglösa, de ska fortsätta bedriva sin laglöshet. Och ingen ogudaktig eller laglös ska förstå detta. Men de förståndiga ska urskilja det. Ja, de som går genom de smala passagen, de kommer att fatta vad det här handlar om. De har ju lärt känna Herren att han verkar genom nåd. Och då kommer Gud alltid att bekräfta för dem att jag är med er. Jag är med er. Jag är med er. Men titta nu vad som händer med de ogudaktiga då. Jo, det är de som springer efter köttbenet. De ska fortsätta att utöva sin laglöshet. Ända till Jesus kommer. Och vad händer sen? Ni som kan er bibel kan ju slå upp Matteus 7. Vad händer då? Jo, när han kommer. När Jesus kommer. Så ska han säga till de laglösa så här. Ja, för det första så berömmer de sig av sina gärningar. Vi har ju gjort fantastiska gärningar i ditt namn. Vi har gjort fantastiska gärningar. Fattar ni att 666-systemet är ett kristet system som handlar om att göra goda gärningar? Det är ett religionssystem som ser ut som, och de kommer att ha en Jesus med, och det handlar om goda gärningar. Sen Reichmann, han skojade en gång och sa, och de kommer att titta när Jesus kommer och säger, kommer du? Har inte du redan kommit? De kommer inte att fatta, de kommer inte att utskilja det här. Men bruden, det är den som väntar på Gud. Det är den som är kvar. Den som inte sticker när alla andra sticker. Den som väntar på Gud. Så när vi blir tuktade, vänner, när vi blir luttrade, när vi inte förstår saker och ting, så står det att det gör Gud i våra liv för att vi ska få ta del av faderns helighet. Är ni med? Det är ju faderns kunskap. Det är ju faderns välvilja. Han har bara en plan egentligen med våra liv, och det är att vi ska lära känna Gud. Och ni vet, i Jobb finns det en bön som säger ungefär så här. Hur skulle jag kunna lära dig att bedja utom genom all din nöd som du har provat din kraft, tror jag det står. Ja, det är ju sant. När Job trodde att allt hopp var ute, för det trodde han ju, det är ju kört nu, då kommer Gud. Och han ställer allt i rätta. Han kammar inte ens Job med hårs först. Han bara talar om för Job att Job, du har ju ingen visdom alls. Du ska inte tro att du fattar allt, Jobb. Men det tror vi ibland. När det händer svårigheter och sorger och allting som inte vi kan förstå, då får vi låta Gud ta hand om det. På det sättet står det, lär vi känna Gud. Vi överlåter våra liv till honom. Och han leder vidare och visar, jag är med er ändå. Och då kan man ju säga så här, att det är många som vittnar om att genom mina sorgperioder så var ändå Gud där. Gud var där. Han var där starkare än någonsin innan kanske. Men han var där. Och jag längtar bara efter mer och mer att få vara beroende av den här Jesus. Var beroende av Jesus. Vandra med Jesus. Och vet ni, har man den här längtan, då inträffar något i oss. Man blir tacksam. Det blir man helt automatiskt. Jag tror Gud har skapat dig och mig för att vara tacksam. Att tacka Gud. Tacka Gud i alla livets förhållanden, står det om. Det kan du bara göra om du lär känna hans nåd. Ingen annan gång. Ska vi ta och tacka Herren till slut här. Tack käre Jesus.